Jo, det här är verkligen högsäsongen för djurungar. Djurungar som antingen har behövt hjälp eller som för säkerhets skull i misstag har hjälpts helt i onödan. Och det är ju lite tråkigt. Men här finns allt från harungar, ekorungar, fågelungar. Jag tror inte att här finns en enda hjort eller rådjur ännu. Men tyvärr brukar det varje sommar också komma ut av dem.
Och det är alltså så att folk gärna hjälper till när man ser till exempel en ekorunge eller en harunge på marken. Hur ofta är det frågan om en unge som behöver vår hjälp?
Nu ska vi se som så att ekorungarna, de har lite för vana att trilla från boet emellanåt. De är lite för nyfikna och tittar över kanten och så trillar de ner. Och om bara mamman får i lugn och ro sköta om sin unge så kommer hon ner på marken efter den och tar den i nacken och klättrar upp tillbaks till boet och så är det frid och fröjd igen. Men om det råkar sig att den trillar ner eller att boet finns på ett sånt ställe att många människor ser det här så blir de oroliga och tror att nu var det illa för den här ungen och nu måste vi liksom gripa in. Men jag skulle ge det rådet att man alltid ska liksom vänta och se. Gå lite längre bort så att den här mamman vågar komma och sköta om sitt barn. Och sen vanligtvis så får man se det här lyckliga slutet. Att det är mycket besvärligare om man tar hand om det här djuret och hämtar det hit till vilda djurets djurhem här på gamla Tammerforsvägen. Vissalunda här sköts det på bästa möjliga sätt, men det skulle ha haft mycket bättre förutsättningar att bli omskött av sin egen mamma.
Ja, hur svårt är det att köta om vilda djurungar? Både då att de ska bli för tama, men också det här att man helt enkelt köter om dem?
Ja, den här maten är ju liksom den här kritiska punkten. Efter många, många års erfarenhet så har man blivit bättre också att med sådana här konstgjorda modersmjölkersättningar som har sen dessutom tillsatt både det ena och det andra, så har man alltid bara blivit bättre och bättre på att faktiskt få dem att överleva. Men har ungarna till exempel, så de är nog väldigt, det är väldigt kritiskt med dem att där är en stor dödlighet. Och det är också därför väldigt viktigt att man inte genast börjar ingripa när man hittar en unge som kanske bara ser övergiven ut. Nu när vi pratar om harungar till exempel, så haren föder ju 2 till 5 ungar. Mer eller mindre just på det ställe var den råkar börja föda. Och sen lämnar den här harmamman då sina ungar där var de har blivit födda. Och de är helt luktfria och de är helt ljudlösa. Och det här är meningen, för att de ska ligga där och trycka och vänta på att mamman sen återvänder några gånger under dygnet och ger dem di. Men sen när vi snubblar över sådana här ungar i naturen så får man den här modersinstinkten växa och man tycker att oj, här är en övergiven harunge, att nu måste jag ta hand om den och hämta den till djurhemmet. Men det här är just sån här helt onödig räddning, för att den är inte övergiven utan den bara väntar på att den så småningom ska få di igen. Och de är väldigt svåra att sen här med sån här konstgjord modersmjölksersättning få att hållas vid liv.
Men råd är alltså det att oftast så har de här ungarna en mamma någonstans nära som tar hand om dem, och om man då till exempel hittar en hjälplös eller som ser ut som en hjälplös harunge till exempel, så ska man observera en stund på avstånd och kolla att kommer mamman eller inte.
Emellanåt så finns det faktiskt sådana tillfällen då man måste ingripa, för att som sagt den här harmamman föder vanligtvis på natten, och då kan det hända att den har hamnat till exempel på en skolgård eller på en parkeringsplats och föder där. Och om man då ser, man kan använda det där sunda förnuftet att om den här ungen till exempel ligger framför en bil bredvid ett hjul till exempel, så finns det stor risk för att den som kommer och startar bilen och kör bort inte märker det, utan då blir den överkörd. Eller om den nu har hamnat på en dagisgård eller en skolgård, så kan det hända att den blir störd under dagen. Så då kan man, eller man bör egentligen flytta på den här harungen. Någon 15-20 meter kan man bra göra, och den här mamman hittar det ändå till någon lite mer avsides och lugnare plats. Men det där alltså annars, så man hittar den ute i naturen någonstans i gräs, på gräset eller i någon dung eller så då är allting okej. Då behöver man inte göra någonting.
Ni hjälper då här både tama djur, husdjur men också vilda djur. Varför är det viktigt att också ingripa om man märker att ett vilt djur är i nöd?
För att om någon är i nöd så behöver den hjälp. Och det är faktiskt så att djurskyddslagens 14 paragraf, 4 momentet säger att om man påträffar ett skadat eller hjälplöst djur, också vilt djur, så är man skyldig att ingripa. Och med att ingripa betyder inte det att man ska själv liksom börja sköta om det eller medicinera det om det verkar sjukt. Utan på alla orter så finns det djurskyddsföreningar och djurskyddsrådgivare. Det skulle annars också vara bra att ta kontakt med en djurskyddsrådgivare då när man står inför det här valet att behöva det här djuret faktiskt hjälp. Eller vad är liksom det bästa sättet att förhålla sig till det här djuret som verkar liksom hjälplöst på något vis. För att de har erfarenhet av när ett djur faktiskt behöver hjälp och kan på basen av beskrivningar liksom sen då säga att backa bara och eventuellt då följ med en tid och säga att är det någon som tar hand om det här djuret eller behöver den faktiskt hjälp.
Om man stöter på till exempel en harunge eller en ekorunge, så när ska man veta? Har du tips på när man kan ingripa? När ska man hjälpa det här djuret? När är ungen utan en mamma?
No, det är faktiskt ganska lätt just på en ekorre, därför att svansen är det här, den delen av kroppen som berättar att behöver den hjälp eller inte. Om man hittar en ekorre som har en alldeles sån här smal svans, det finns lite hår men de går längs med svansen, så då behöver den ännu hjälp. Den behöver mat, den behöver till och med di. Men sen när ekorren har en sån här flaskborstsvans, när den är rufsig och yvig, så sen klarar den sig den själv, fast den är betydligt liksom mindre än de fullvuxna. Men då har den liksom blivit självständig och klarar sig bra. Men de här små skruttorna, så de behöver en varm, om inte mamman kommer efter dem, obs, så behöver de en varm yllemössa att sova i och sen rätt modersmjölkersättning. Och de behöver dessutom att någon slickar deras rumpa, för att de kan varken kissa eller kacka utan att de får en sån här behandling av sin mamma, ja. För att de har inte liksom den här reflexen att kissa och kacka utan att man slickar rumpan. Så här slickar inte de som jobbar här rumporna, utan vi har sådana här semskinstrasor och de fuktiga semskinstrasorna, med dem så stimulerar man så att de kan sköta om sin avföring och sin kissa.
Så det är mycket man måste tänka på när man tar hand om vilda djurungar?
Jo, det är väldigt knepigt. Det är liksom väldigt mycket som kan gå fel om man börjar laborera själv. Så för det första får man inte, det står också i lagen, att man får inte liksom börja köta om vilda djur själv. Utan man ska alltid ta kontakt med någon som gör det liksom varje dag med många års erfarenhet, som då till exempel Åbo djurskyddsförenings djurhem för vilda djur.